Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan Forum för Health Policies podcast, där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöw och arbetar för Pelago, men även ambassadör för Forum för Health Policy. Och vid min sida har jag även Livia, som ju också är ambassadör för Forum för Health Policy.
Precis, och till vardags jobbar jag för Kumea.
Ja, så är det. Och idag har vi en gäst som varit med förut. Det brukar vi inte säga så ofta, för vi har inte så många gäster som har varit återkommande, för det finns så väldigt många spännande personer i den här svenska hälso- och sjukvårdsdjungeln. Men idag har vi en person som har bytt jobb och numera är högsta chef på ett av Sveriges största sjukhus. Det där med storlek kan vi alltid diskutera. Varmt välkommen, Bobo Hallberg.
Tack så mycket, hej.
Hej, hur är läget med dig en fin förmiddag som denna?
Det är bra.
Mm. Det är bra, vad skönt. Vi såg dig överallt på Vitalis. Jag utgår från att du kommer att vara överallt under Almedalen också.
Almedalsveckan blir ju spännande. Det är ny roll ett tag sedan jag var där. Och egentligen tre fokusområden. Beredskap, säkerhet, hälso- och sjukvården i kris och krig. AI, digitalisering och... Såklart life science.
Ja, det är tre viktiga områden som jag tänker att kanske blir tre av de stora huvuddragen för den här podden också. Men jag tänkte vi kastar oss in med vår liksom, uppvärmningsfråga, som ju faktiskt inte var uppvärmningsfråga förra gången du var med i podden. Så det känns liksom extra bra. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
Ja, 2040 är ju tillräckligt långt bort för att kunna tänka visionärt och... Vi fick ju också vårdanalys rapport här i veckan. Jag tror att vi klarar av att göra en omställning. Och jag tror att det sätt som vi leder och styr sjukvården kommer fortsätta vara offentligt finansierad modell. Även 2040 med där vi får god och jämlik vård. Vi har några riktigt stora utmaningar till 2040. Det handlar om att kunna frigöra resurser för botande behandlingar, precisionsmedicinska diagnostiska metoder och samtidigt klara av den här demografiska förändringen som vi är mitt i, det vill säga fler äldre som överlever längre och färre som arbetar. Men jag brukar säga att man måste vara orimlig optimistisk, och det är jag, och så får man samtidigt vara realist, och så får vi jobba tillsammans för att göra omställning helt enkelt.
Orimligt optimistisk, det gillar vi, det är en bra definition. Men det borde, för att lyssnarna ska veta exakt vem det är, så tänker jag att vi trots att vi ställde frågan för massa avsnitt här, så ställer jag frågan igen. Vem är du och vad gör du idag, och vad har du gjort för att hamna där?
Jag, Bobo Hallberg heter jag då. Jag är barnläkare och neonatolog och har jobbat mesta delen av mitt yrkesliv inom hälso- och sjukvården och som läkare utbildad och uppvuxen på Huddinge sjukhus, universitetssjukhus AB hette det då, blev sedan Karolinska universitetssjukhuset. Och sen så har jag jobbat utomlands i en period. I Västra Götalandsregionen har jag varit nu i 3 år, först på Södra Älvsborgs sjukhus och nu på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och vem är jag? Jag är en person som brinner för att försöka förbättra för de vi tillför, patienterna. Och liksom det är det som får mig att ticka. Och nu gör jag det i den här rollen som är en övergripande roll för en jätteorganisation med drygt 17 000 medarbetare.
Och vi ska kanske nämna också att den rollen är som sjukhusdirektör för Sahlgrenska sjukhuset. Så att huvudsakligen för hela enheten.
Sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, så är det. I Göteborg, om man inte vet var det ligger.
Ja, precis. Precis. Det är bra att klargöra det också. Jag tänkte direkt rakt in på hur ni arbetar med det här då, på sjukhuset. Du nämnde att en stor del av att klara av vården 2040 är att frigöra resurser för till exempel precisionsmedicin och också klara den här demografiska utvecklingen. Hur gör vi det? Vad betyder det?
Vi har tagit oss an den här delen, egentligen tre delar tänker jag. Man behöver både ha en strategi och ett långsiktigt mål till vart vi ska ta oss. Och i Västra Götalandsregionen så har vi dels en politiskt beslutad strategi kring omställningen. Men sen också en mål, att sätta upp ett mål. Vi har satt målet Europas ledande universitetssjukhus 2032. Där det innebär att kunna göra en del förflyttningar. Och sen har vi två milstolpar till på liksom, inom budget, ekonomi, balans. Det är en grundläggande för att klara av och ha en hållbar verksamhet. Och sen har vi ett stort digitaliseringsarbete som vi håller på med nu. Vi ska införa Millennium här och vi går live med första delen inom 4 månader där vi med regionalt laboratoriemedicin som vi sköter om. Så att vi kliver in i en väldigt stor digital förändring också. Så hur gör man det? Det har sikte på var vi vill befinna oss i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Partnerskap med kommuner, med omgivande system, andra sjukhus, primärvård, den specialiserade vården som vi inte själva driver och så vidare. Mycket kommunikation, nätverk, dela målbilder.
Om du tänker på den digitala omställning ni är inne i och Millennium som ju liksom, det har hållit på ett tag, den här liksom, övergången till ett nytt vårdinformationssystem. Där vissa säger att det kanske är så, lite som Göta kanal, att när det väl implementeras så är det redan förlegat. Och vissa säger att det är det bästa sen skivat bröd. Kan du liksom nyansera bilden lite? Nu förstår jag att du inte kommer liksom att klanka ner på något. Men kan du säga, vad är det du tror kommer att bli de stora skillnaderna i arbetssätt? Och hur kommer medarbetarna... För det kommer vara jobbigt för medarbetarna när man går och byter system. Det är alltid jobbigt med byten. Men liksom, vad är det de kommer att få med sig mer av framöver?
Nej, men oavsett vilket system man upphandlar eller hur man arbetar. Så jag tror att man ska börja med... Var befinner vi oss någonstans i våran sektor, hälso- och sjukvården? Ja, vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen. Vi håller på, även om vi i Sverige var tidiga med digitala journaler, så är vi nu inne i en digital transformation där data framförallt, det är den stora förändringen egentligen, att data blir tillgänglig för många och kan delas i realtid. Och patientens data i sig blir både tillgänglig för alla samtidigt, om man tar liksom vad som händer när man kliver in i ett nytt system, det vill säga primärvården, kommunen och sjukhuset ser samma sak samtidigt. Idag har vi enorma problem med till bara en sån enkel sak som att föra över en läkemedelslista från sjukhuset till den kommunala hälso- och sjukvården och den delen av primärvården. Där görs det fel hela tiden. Så där får vi direkt en patientsäkerhetsökning, det vill säga vi ser samma data, samma läkemedelslista till exempel. Den där datan, den kommer också möjliggöra att vi kan använda den i andra sammanhang, det som kallas för sekundär användning. Vi kan använda den för och också på ett bättre sätt förutsäga vad som kommer ske och både beforska men också faktiskt jobba med olika typer av modeller. Journalsystemet i sig eller det elektroniska medicinska hanteringssystemet, det som kommer kräva att vi också när vi jobbar med data standardiserar våra arbetssätt. Så det blir nog den största förändringen som medarbetarna kommer märka av. Alltså vi förändrar våra arbetssätt. Vi ser att systembytet är ungefär 25% och de arbetssätts delen är 75% av förändringsarbetet. Vi gör ju också flera andra förflyttningar samtidigt. Vi byter Aniva-system, vi byter labbhanteringssystem. Så det är många systembyten och det är mycket fokus på systemen. Men jag tänker att man ska fokusera mer på vad är det som det är skillnad för patienten? Hur kan vi tillsammans med patienterna jobba i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem? En sak som kommer hända och det pågår en snabb utveckling i Sverige, det är det som kallas för på engelska på Hospital at Home. Vi kallar det för Sahlgrenska hemma. Det finns en modell i Skåne, det finns en på Sankt Göran, Karolinska jobbar med ytterligare en. Vi kommer se den där, det kommer hända väldigt fort, att vi kommer kunna ta hand om mer komplexa och svårare tillstånd i hemmet och att gränsen mellan sjukhusets väggar och sjukhusvård i hemmet, det kommer förändra sig. Vi ser också det här med egen monitorering och att kunna ta hand om sin egen sjukdom. Det tror jag är någonting som kommer mycket snabbare och också patienterna önskar sig. Och den digifysiska vården, den håller vi på att utvärdera. Det är inte breddinfört, men det håller på att hända och där kommer vi också. Så det är de tre delarna, sjukhusvård i hemmet, den digifysiska vården och egen monitorering. Den helt digitala vården.
Om man tänker på den där, för Hospital at Home har ju varit en jättetrend ganska länge runt om i världen och är liksom en viktig del. Vi har på med ICU länge så vi har ju liksom gjort delar av det. Men två frågor på det. Ett, går det verkligen snabbt? Min känsla ibland är att det går, att vi liksom är lite efter i Sverige delvis på området. Det är den ena. Den andra frågan är, ska vi verkligen ha fem olika system för de fem regioner du nämner? Eller borde vi kanske liksom samköra ännu mer?
Men jag tänker att det har inte gått så fort. Samtidigt så ligger våra medelvårdtider i Sverige kortare än i andra länder. Vi har redan flyttat mycket vård ut från sjukhusen i befintligt system. Så vi kanske inte hade lika mycket. Det blir mer komplext för oss när vi kliver in i den delen av arbetet. Det finns ju till exempel inom neonatalvården där jag kommer ifrån. Då har vi arbetat med neonatalvård i hemmet i drygt decennium med väldigt goda resultat och kunnat korta medelvårdtider och få hem patienter och föräldrar och familj tidigare och det har gått jättebra. Systemet, jag tror att egentligen handlar det återigen inte om vilken typ av datasystem som stöttar arbetssättet. Men vi behöver även här komma överens med vilken. Jag förstår att det är olika ersättningsmodeller till exempel i Stockholm, i Västra Götaland och i Skåne som gör att man väljer olika lösningar och det måste vi också prata om. Vad är det som, är det här en öppenvårdsform, är det en slutenvårdsform? Och i Skåne kan det inte vara en slutenvårdsform för då blir det så att då kan man inte ha hemtjänst från kommunen om man är inskriven på ett sjukhus. Ja, då så blir det en öppenvårdsform. Det handlar också om att bygga det där sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet. För människor som är hemma och har hemtjänst till exempel som stöd för sin omsorg. Ja, och så tillför man resurser från sjukhuset. Och av praktiska lösningar då så behöver vi prata ihop oss i de olika kommunerna och regionerna. Hur löser vi det här då tillsammans för patienten? Och det är väldigt lätt att vi bygger upp barriärer. Det går snabbt att säga att det där går inte därför att det ekonomiska ersättningssystemet stöder inte det. Eller kommunallagen stöder inte det. Eller hälso- och sjukvårdslagen stöder inte. Så det gäller att hitta, precis som inom datadelning, hitta pragmatiska lösningar. Så får vi testa oss fram till vilken modell som är bäst ur svenska förhållanden.
Mm. Och vad är ersättningsstrukturerna? Det är ofta liksom en sån knut som man behöver lösa ut och utvärdera på olika sätt. Vad mer finns det för potentiella knutar eller hinder som vi liksom behöver reda ut för att den här utvecklingen ska komma igång nu då?
Nej, men en sån är ju ansvarsfördelningen, det vill säga när man är under hälso- och sjukvårdslagen och får behandling för en sjukdom som är, det behöver vara väldigt tydligt, vad är i det här fallet då, sjukhusets ansvar och vad är den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar? Så att vi är överens om det och det tror jag man ska göra, det ska man göra tydligt. Sen är datadelningen i sig en knut som vi behöver ytterligare borra i. Det vill säga, kan vi använda molntjänster? När ska vi använda molntjänster? Hur kan man säkerställa? Om man tar en sån, bara gör det här superkonkret för lyssnarna. Hjärtsviktspatienter. Där har egen monitorering för hjärtsviktspatienter. Det är att man väger sig och så får man kontroll på viktuppgång. Det är en väldigt bra indikator för hur behandlingen går. Och idag med egen monitorering så kan man då mata värden digitalt. Men då kan man behöva en våg för det kommunala hälso- och sjukvårdssystemets egen monitorering. En våg för primärvården och en våg för sjukhuset. Så ur ett patientperspektiv kan man ju inte ha tre vågar. Utan här, alltså det, vi måste lösa ut standardisering av medicinsk-tekniska produkter. Eller hur? Man ser ju framför sig, du skrattar Livia, men det är ju så det är idag. Och så kommer det hem tre vågar via DHL eller Amazon Web eller vad det är, hur de kommer hem. Det blir ju superknepigt att vara patient i ett sånt system. Även om det för mig som vårdgivare som sitter och vill ha den här egen monitoreringen. Så datadelningen, hur ska de här medicinsk-tekniska produkterna kopplas upp mot de här olika systemen? Och du frågade Magnus om 1 eller 5 eller 10 system. Det spelar ju inte så stor roll om vi har standard kring hur den här datan ska se ut. För då ska ju systemen kunna ta emot dem.
Absolut, det var nog mer arbetssätt och sådär som jag funderade på, om man ska ha 5 olika arbetssätt för samma sak. Att data ska delas, det tror jag vi är larvigt eniga om på många sätt och vis. Men du, en nyfiken fråga då, om man satt, om man säger som typ sjukhusdirektör någonstans och kan vara med och besluta om de här tre vågarna, och så har vi ändå pratat om de här exemplen. Är det bara upphandling som är problemet, eller vad är det som gör att det fortfarande hamnar tre vågar hos den där stackars patienten?
Nej, men det är inte bara upphandling, utan det är ju återigen, om vi tar Västra Götalandsregionen som exempel, så är det 49 kommuner som har 49 kommunala självbestämmanden. Och det är väldigt komplext att få 49 kommuner att ena sig om en vågstandard, till exempel. Och sen ska den också då, tillsammans med den här regionen, vara överens om att det är den bästa. Och sen har vi ungefär 50% av våra vårdcentraler eller primärvårdsenheter är privat offentligt finansierade, och 50% är närhälsan. Så det är komplext att besluta sig om den här typen av standard ska vi ha. Men så det krävs jättemycket diskussion och komma överens om vad är det för standardisering. Men det är klart, så det är egentligen mer kravställande återigen på producenten av medicinsk-teknisk produkt. Idag träffar jag flera olika större bolag inom medtech som allihopa gärna vill komma och hjälpa till med både sin produkt och optimera processerna kring sina patientflöden. Men jag kan ju inte ha 5 olika patientflödesprocesser utifrån vilken medicinsk-teknisk produkt på sjukhuset, utan det behöver vara kopplat till hur sjukhuset leder och styrs. Så det där är också en jätteviktig dialog med life science-sektorn och hur vi ska göra. Så att det är en av våra stora utmaningar upp till 2040 som vi pratar om. Hur gör vi den här resan tillsammans med life science-sektorn och triple helixen? Jag tror att vi behöver samskapa mycket mer framåt.
Då har jag 2 följdfrågor på det. Det ena är apropå standardisering och gemensamma standarder. Hur ser du på, hur optimistiskt ser du på utredningen som kom nyligen kring ansvarsfördelning vad gäller det där? Det vill säga att E-hälsomyndigheten får ett större ansvar för att bidra till att sätta standarder och så. Räcker det, eller behöver vi liksom ännu mer för att komma dit? Och det andra är apropå life science-sektorn, för jag känner igen det där du säger, eftersom att jag kommer från just produktsidan, att det är inte alltid företagen kanske har så bra insyn i hur befintliga arbetsprocesser och så ser ut. Så då kommer de gärna med egna förslag och lösningar. Hur skulle man kunna få till det kunskapsutbytet och samverkan bättre så att man får mer ändamålsenliga lösningar från sektorn?
Men ta den första frågan kring jag tycker den är bra. Jag tycker att det är bra att E-hälsomyndigheten får ett större ansvar. Jag tror att lagstiftaren också behöver, vi behöver en lagstiftning som kommer i kapp. Och nu kommer AI och EDOS och det som pågår i Europa, det kommer påverka oss. Och här behöver vi ha en lagstiftning som faktiskt hjälper oss att använda nya arbetssätt och data samtidigt som vi klarar av integriteten. Och det finns olika sätt att lösa det. Jag hörde nyligen, jag var på Vitalis, tycker det var bra, jag tror jag sa det sist, Magnus. USA innovates, Asia Pacific replicates och EU regulates. Vi behöver bli, och då går jag över till andra frågan, Livia. Vi behöver bli mer innovativa. Vi behöver ha medtechbolagen och oss själva mycket närmare i innovationsklustret och innovera tillsammans. Det handlar inte bara om vården för patienterna i Sverige, utan det handlar också om hur vi i Sverige ska ha ett livskraftigt life science-kluster i framtiden. Och då behöver vi jobba tätt ihop i trippelhelixen.
Så samtidigt måste det ju vara, det är så bra att vi är de som reglerar saker också. Så vi behöver hitta den där balansen. För jag är rätt stolt över att jag kommer från delen av världen där vi faktiskt är duktiga på att sätta bra ramar och sätta bra regler och faktiskt följa dem. Och samtidigt så är jag lite besviken över att vi inte innoverar lika snabbt som vi skulle göra. Jag tycker det är en svår knut.
Den är svår och jag tycker också det är jättebra att vi har bra regler. Men om vi tar PDL som exempel, så ibland hindrar den mer än den hjälper oss att ta oss framåt. Och den kanske, vi behöver se över hur vi använder vår data på ett klokt sätt. Det här med datadelning och tillgång till patientinformation, om patienten själv kan bestämma det, att vårdcentralen, sjukhuset och kommunen samtidigt får se samma data, så är det säkerligen bättre för patienten. Och de flesta patienter vill ju det när vi pratar med dem.
Kul att jag var den som tog upp reglerna. Jag brukar vara den som försöker komma runt på ett bra sätt.
Ja, det är bra. Det är bra. Men det där är ju en... vi är ju inne i frågan om hur det ser ut 2040. Det kom lite beroende på hur lagar och regler och standard sätts upp, så kommer det påverka hur det ser ut i Sverige 2040. Men att data kommer vara en... jag brukar säga data är guld. Det kommer vara en oerhört viktig fråga för bland annat precisionsmedicin, men också det som är hälsofrämjande arbete och hur vi jobbar med hälsans bestämningsfaktorer och att vi faktiskt tar oss an de riktiga utmaningarna. Vi vet ju att det som förutsäger, om vi kan jobba mer uppströms i hela systemet, så kommer vi minska bördan. Det som bestämmer hälsans bestämningsfaktorer är ju vid 15 år fullgången skola, utbildningsgrad, fysisk aktivitet, vikt och rökning. Det är oerhört viktiga frågor för oss att jobba med, även som ett universitetssjukhus.
Och hur får man till det där då? För jag upplever att vi ofta hamnar i... den här debatten, att vi pratar om vikten av prevention, och prevention är ju insatser innan sjukdom i bästa fall, samtidigt som vi ju har hälso- och sjukvårdslagen som mycket riktigt poängterar att resurser ska gå till de som är sjukast. Hur ska vi klara av, givet där vi står nu, där det redan är pressat läge, att också hantera det uppdraget som är preventivt, att minska trycket uppåt? Hur jobbar ni med det nu?
Vi håller på, vi samlar ihop vårt hälsofrämjande arbete på sjukhuset, och vi har en enhet, om man tar ett konkret exempel då, som jobbar med inom hjärta-kärl med under professor Mats Börjesson om också hur fysisk aktivitet påverkar framtida liv, och jobbar med att främja och också beforska den kunskapsläget. Så det är också mycket kunskap. Om man går tre promenader i rask takt med på minst 30 minuter i veckan, så har det direkt påverkan på överlevnaden. Den typen av forskning är viktig att få ut och kunna prata om. Sen handlar det också om hur man som liksom inför olika typer av ingrepp, rökstopp, hur man jobbar med hälsofrämjande frågor preventivt. Jag tycker en av de intressantaste upptäckningarna på senare tid, det är kopplingen mellan övervikt, fetma och cancer. Och där en studie som nyligen gjordes här, där obesitaskirurgi visar sig reducera risken för bröstcancer. Det är ju ingen tydlig koppling från början, men om man beforskar och följer upp sina resultat så kan man ju också sprida kunskap. Så att det finns ju många dimensioner i vad ett universitetssjukhus ska arbeta med i det hälsofrämjande. Men jag tror att man ska, och det försöker vi göra, försöker bygga in både hållbarhetsbegreppet och det hälsofrämjande i de övergripande strategierna för sjukhuset. Så det står i vår övergripande strategi. För att bli Europas ledande universitetssjukhus så jobbar vi i det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet med hälsofrämjande insatser och fokus på hållbarhet. Och sen har hållbarhet många dimensioner. Social hållbarhet, du har hållbarhet ur klimatperspektiv och så vidare. Men som en sån stor arbetsgivare som vi är, så är det vi gör och hur vi agerar, det är klart att det kan påverka 17 000 medarbetare och hur vi tar hand om dem och arbetsmiljön för dem är. Det påverkar också. Så att vi har ett stort ansvar som arbetsgivare.
Om man ska bli det ledande sjukhuset i Europa, det är en ganska modig sak att säga, och det är väl kul, man ska alltid sikta högt. Men jag var i Cambridge i veckan, på tal om relativt ledande organisationer, och det jag slogs av var skillnaden i någon slags öppenhet från systemet. Jag var på något som heter Cambridge Wide Open Day, där de så till att de öppnar upp alla universitet och sjukhus och hubbar och vad det nu kan vara, för att både folk som bodde i systemet, men också folk som jobbade i systemet och folk från andra delar skulle kunna gå dit och lyssna på vad har man gjort bra och hur kan vi samarbeta framåt kring saker och ting. Jag blev väldigt inspirerad av det och inser att om vi ska kunna nå, jag tror att om man ska kunna bli bäst i Europa, så behöver man nog titta på den typen av initiativ. Vad tror du? Är det jag som är så här romantiserande kring samverkan, eller hur ser det ut?
Men ledande, till att börja med det, ledande kan ju många vara, och en ledande, det är ju ett system som man faktiskt lär sig saker av. Så det är därför Europas ledande universitetssjukhus 2032, för mig är det, vi är ledande i flera delar idag, men att ytterligare öka och göra den omställningen till, precis som det, att samverkan med andra. Vi tecknade ett stort strategiskt partnerskap med en av våra närmaste samverkanspartners här i regionen, som har en enorm potential i forskning och utveckling, satsar över 20 miljarder per år. Och vad de gjorde tidigt, och man kan lära sig av, det var att de som läkemedelsbolag också öppnade upp sitt ekosystem mycket tydligare. Det var en strategi. Så att, jag tror att du är inne på någonting, Magnus, att öppenhet, att öppna upp och göra tillgängligt på olika sätt, det är oerhört viktigt för den framtida utvecklingen. Och det är öppenhet gentemot de vi är till för, med invånare och patienter, men också öppenhet mot akademi. Vi har Chalmers och vi har Sahlgrenska akademin, vi har Göteborgs universitet. Det hela sammanhållna hälso- och sjukvården, och inte minst med samverkan med näringslivsaktörerna. Så det här är, jag tror att det kanske är en av de viktigaste frågorna. Öppenhet, transparens och nyfikenhet på att samverka och innovera tillsammans. Orimligt optimistiskt, ja, det är en sån här sak. Det andra som jag tänker ofta är nyfikenheten i att fråga varför, och motivera medarbetarna och motivera oss själva till att våga testa. Det är inte så himla farligt om det blir fel, om bara vi testar inom de regulatoriska gränserna såklart. Men att hitta testbäddar där vi kan hitta nya lösningar är jätteviktigt. Sen är det också så att internationaliseringen går väldigt fort i den här sektorn just nu. Tittar man på, jag brukar ta exemplet med Facit som gjorde räknemaskiner, analoga räknemaskiner, och satt och räknade på Texas miniräknare samtidigt som de faktiskt försvann från marknaden. Hälso- och sjukvården är i en väldigt snabb omställning och vi behöver som system anpassa oss till den nya verkligheten.
Och jag tycker om det du säger om att vi vill försöka samarbeta. Du är liksom en optimist på ett väldigt positivt sätt, men du också leder en organisation där det finns både de liksom hela spektrat, de som verkligen vill samarbeta och de som absolut inte vill samarbeta och ser näringsliv, oavsett om det är näringslivet eller om det är patient eller något annat, som det, liksom det största hotet för deras egen verksamhet. Och det känns som att det finns liknande delar runt om i systemet. Hur ser du, vad kan man göra för att få kulturen att gå lite framåt? För det kommer ju alltid finnas de som är liksom first movers och de som är sist. Men hur kan man flytta hela skalan lite framåt så vi faktiskt skapar den där öppenheten?
Jag tänker kultur i sig påverkas ju av den strategi man har och den struktur. Så kultur, strategi och struktur. Att hela tiden jobba i en... Det blir som en... Vi har en bild där vi beskriver det som en spiral som väver sig liksom framåt, ungefär som en DNA-spiral. Och mitt i det, rakt igenom den där spiralen, så går ledarskapet. Så det handlar om vilken typ av ledarskap stöttar vi och stödjer. Hur märker vi att det blir bättre för våra patienter? För det är det faktiskt som får oss att... när det blir bättre för våra patienter och de också ger oss feedback på att det blir bättre. Vi fick precis nu tillbaks från SOM-institutet att förtroendet för Sahlgrenska universitetssjukhuset i sig ökar. Och ett tydligt trendbrott. Och det bygger på också att man faktiskt har tillit till att den vård vi ger har god kvalitet. Tillgängligheten är en utmaning, men den vård vi ger och de vi är och den kultur vi står för skapar också tillit från invånarna. Och det är också en kulturfråga att faktiskt berätta vad är det vi gör och inte sticka under stol med när vi har problem. Vi har stora problem, bland annat med kompetensförsörjning. Just nu har vi nästan ingen personalomsättning, eller det har vi, men den är mycket lägre än under pandemin eller efter pandemin. Och vi jobbar just nu med att få ekonomin i balans, och det är ett hårt jobb. Men om ett tag så kommer ju lågkonjunkturen vara borta och arbetsmarknaden öppna upp sig igen, och då måste vi vara oerhört långt fram vad det gäller till exempel kompetensförsörjning, och där är kulturfrågan viktig. Pratar man med yngre studenter, läkarstudenter, träffar dem en gång per termin, och liksom frågor som de funderar på, så handlar det väldigt mycket om hur kommer mitt arbetsliv se ut? Finns det någon plats för mig i systemet? Kommer resurserna räcka till? Vi måste prata om det. Så öppenhet igen, tror jag, Magnus, hela tiden vara ärlig med också de utmaningar och de problem som finns, inte minst kring arbetsmiljön inom 24-7-vården.
Mm. Och hur ska man tänka där med arbetsmiljö? Tänker den här omställningen som vi har pratat en del om med en större del av vården flyttar till hemmet. Vi hade Tova Eksmark här från 1000 som pratade om att i nya sjukhusbyggnaden så måste man tänka på rum som personalen kan arbeta i för att ta hand om patienter som just är hemma, men där man så att säga monitorerar på skärmar och annat, och man behöver fundera kring. Det kanske inte Det är alla som söker sig till vårdyrken som är så sugna på just den delen av den här nya verkligheten. Hur ska man tänka kring just arbetsmiljö och att man säger, motivera medarbetarna till den här typen av strukturförändring som ändå innebär lite varierade arbetssätt och arbetsuppgifter kanske framåt.
Den största utmaningen just nu, den är kompetenslyft inom digitalisering och arbeta med vår lägsta nivå. För vi har medarbetare som faktiskt fortfarande är utanför digitaliseringen. Och när vi gör omställning nu så handlar det också om att kompetensutveckla och se till att alla får plats i det nya. Så det är det ena, liksom att lyfta lägsta nivån och kompetensutveckla. Arbetsmiljömässigt så behöver vi ju, när vi kliver in i nya arbetsformer, ja, då behöver vi beskriva dem. Vi har ju inga problem till exempel att rekrytera till våra mobila team. Vi har många mobila team. Där är det är ett stort önskemål att få jobba både i ett mobilt team men kopplingen till den fysiska arbetsplatsen. Vi testar just nu inom migränvården vi har en digital app där migränpatienterna samlas. Vi har drygt 20 000 patienter där. Koppla det till en helt digifysisk mottagning med ett, kan man säga, ja, command and control center då. Den arbetsmiljön som den ser ut just nu, den tycker jag inte är tillräckligt bra, för det är 6 stycken arbetsplatser i ett gammalt vårdrum och ser ut som en ganska tråkig call center. Så kan vi inte ha det i framtiden, men det beror ju på också att sjukhuset inte är format för framtiden. Åker jag till Drottning Silvias barnsjukhus, som är en fantastisk vårdbyggnad, så är det en helt annan miljö, men där har vi inte lyckats fullt ut få till det teambaserade arbetssättet och hur ska läkarrum och sjuksköterskeplatser och så vidare. Så det finns mycket att jobba med också arkitektoniskt och jobba nära de som skapar framtidens vårdmiljöer, som också såklart behöver tänka igenom hur ser det ut när man kommer hem. På Vitalis, jag vet inte om ni var på den, men det var en dansk hospitatumläkare som tog 2 bilder. Det ena var en man. De kom hem till mannen, han halvlåg i soffan, det stod ett antal ölburkar, några cigaretter, en haschpipa och läkemedel låg blandat liksom på bordet. Och så var det en annan kvinna som hade en pedantisk miljö. Våra medarbetare möter ju både det här. Så att jobba hemma hos människor kräver ju också en helt annan typ av tankesätt. Som vi såklart, om vi ska breddinföra den typen av arbetssätt, måste ta höjd för. Och det passar inte alla, tror jag. Det är precis som ni är inne på. Sen är det en annan fråga om kraven på hälso- och sjukvårdspersonal och kompetensen i den här högteknologiska världen som ett universitetssjukhus är, där en operationssal ser ut som ett rymdlaboratorium idag med hybridtekniker och olika typer av utrustningar och oerhört avancerad utrustning för att klara av att till exempel då byta en hjärtklaff via ljumsken som var helt omöjligt för 10 år sedan. Så det är också en del av arbetsmiljön där vi jobbar i de här nästan professor Baltasar-liknande miljöerna.
Bra referens med professor Baltasar. Jag sätter i alla fall, då kan man skilja lyssnare på de som klarar av och plockar den och inte. Vad heter det? Jo, jag tänkte på, om vi pratar, när du pratar om vad som ska pratas under Almedalsveckan, så nämnde du 3 saker. Du nämnde life science, det pratade vi om redan förra gången vi diskuterade. Du pratade om AI, vilket ju är någon slags utveckling av digitalisering, eller vad man ska säga, det är liksom, vi har tagit ett steg vidare. Men sen nämnde du beredskap, och beredskap har liksom på goda grunder dykt upp som ett fenomen, eller vad man ska säga, någonting vi verkligen har lagt högt upp på agendan nu. Kan du inte berätta mer? Hur påverkas ni av det, och vad tänker ni framåt? För det här är ju någonting som kommer oroväckande snabbt på bred front, för att det behöver komma.
Säkerhet och beredskap. Det är flera saker som har gjort att frågan har dykt upp så högt upp på, jag tror alla sjuk, liksom hela hälso- och sjukvårdssystemet, men vi har pandemin, vi har klimatförändringarna och vi har ett krig och i vårt närområde. Och sen har vi cybersäkerheten och de frågorna. Vi var ju utsatta här i regionen för ett ganska långvarigt hackerattack 21-22 runt julen där. Vi har sett vad som hände på Sofiahemmet och på Tito Evry. Så det är flera olika delar som handlar om säkerhet och beredskap. Men beredskap för, om vi tar kris och krig, det fanns ju inte på vår agenda vad det gäller krig för 2 år sedan. Det påverkar, det tydliga sätt som det påverkar oss är att alla medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset är nu krigsplacerade på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är ju en jättestor förändring mot för ett år sedan. Och att den civila sjukvården står för sjukvården i krig, där man räknar på det som kallas för värdland i NATO-språk. Det innebär ju att vi ska ha resurser för att kunna ta hand om massskadeutfall inom det som idag är civil sjukvård. Och det kräver ju en helt annan typ av planering än den som vi har haft förut. Och då jobbar vi med Försvarsmedicinscentrum, där vi har ett etablerat samarbete. Vi jobbar med katastrofmedicin och har också här på sjukhuset sedan en tid tillbaka en ST-utbildning inom säkerhet och beredskap, så att vi också förbereder våra läkare för framtiden. Så det är allt från taktisk strategisk planering till att också se till att vi har rätt kompetenser på plats. Vi har väl precis börjat nosa på vad betyder det för vår planering också framåt som nation. Och för specifikt för oss som universitetssjukhus. Vi har bestämt oss för att vi, apropå att vara ledande, här är en del där vi har tidigt varit i den här miljön. Vi testade i och sätta upp en intervju, eller testade, vi satte upp intensivvårdsenhet under pandemin, ett fältsjukhus i Vakronan som vi drev på Östra sjukhuset. Så vi har också erfarenhet i modern tid att jobba i den här miljön. Vi hade besök av HMS Queen Elizabeth från den brittiska marinen, deras största hangarfartyg. Och det är intressant, för när man går in på ett sånt där och tittar på hur det är den sjukvårdsorganisationen uppbyggd, ja, då har ju de en organisation där de kan ta in och stabilisera, de kan operera, de kan bedriva intensivvård under en kort tid, men sen så förväntar ju de sig, apropå då värdland, att kunna transportera över soldater till den civila sjukvården. Så det är oerhört viktiga frågor för oss att förstå och också bygga kapacitet för.
Hur är det med den, så att säga, mindre traditionella krigsberedskapen? Du var inne på cybersäkerhet. Mycket av det vi har pratat om tidigare i samtalet har ju varit kopplat till digitalisering, AI, alltså att vi liksom får ett mer uppkopplat hälso- och sjukvårdssystem som är beroende av digital teknologi på olika sätt. Hur ser beredskapen ut där? Om jag ställer en öppen fråga. Säkerheten i den typen av infrastruktur, för det är ju rätt nytt i sig, tänker jag.
En av anledningarna till att vi byter system till Millennium är att de system vi har idag, hundratals, inte är tillräckligt säkra. Så det är ju en anledning att byta infrastruktur i sig och skapa en stabilare miljö. Så det är ju ett aktivt beslut i regionen. Vi är sårbara i delar, men vi övar också på hur vi ska kunna hantera det. Och jag tycker vi blir allt mer medvetna om de risker som finns och också fundera på hur ska vi jobba med lösningar som är säkra. Och här går ju utvecklingen jättefort. Om man tar Ukraina-kriget som exempel, så trodde man ju innan kriget att kanske det säkraste är att ha på plats lösningar med servrar. Men det visar sig att det går snabbare att få tag på data om man använder molnlösningar. Så det, och kanske till och med säkrare om en server går ner. Så att det här behöver vi fundera igenom och också få hjälp av myndigheter att planera. Men du pekar ju på en viktig fråga om hur skriver man en journal om man inte har tillgång till digitala lösningar. Att öva den förmågan. Hur för vi över kommunikation mellan enheter om vi inte kan mejla varandra eller titta på, som vi nu sitter på, en skärm och ser varandra. Så det är jättemånga frågor som behöver vara utlösta och också övade på. Hur ser våra samband ut mellan enheter? Hur gör man om det är så att en byggnad slås ut och man inte kan bedriva sjukvård i byggnaden utan måste flytta till en skola eller vart man nu ska ta vägen? Det är många frågor som behöver planeras för och övas. Övning blir viktigt. Vi övar ju med Försvarsmakten. Vi övar med civilsamhället och polis och brandkår. Så att det här, att också bygga scenarier och öva för, det kommer vara jätteviktigt framåt. Sjukvårdens beredskap i krig är en viktig fråga, både ur primärvårdssynpunkt men också ur sjukhussynpunkt. Och sen får man inte komma ihåg att vi har lagt väldigt mycket, om man tittar på det här med vårdplatser så brukar man ju säga att vi har lägst antal vårdplatser i Europa. Ja, det stämmer ju. Det finns några som är lägre om man tittar bara på regionernas vårdplatser, men lägger man ihop med kommunernas platser så har vi ganska många platser, men då måste ju också kommunerna vara förberedda. Så det, ja.
Och med tanke på att vi har olika vågar i systemet, vet fan om vi kan räkna dem som samma vårdplats.
Precis. Det där är...
Nej, men jag raljerar lite om det, men jag tycker det är jätteviktigt att vi ser det som ett sammanhängande system, men vi jobbar ju lite som silos vad det gäller de olika vårdplatserna. Där tror jag att det, liksom, hur jobbar du som chef på ett stort sjukhus i Göteborg med Göteborgs kommuner? Finns det något bra forum där ni kan diskutera saker, och framförallt sprider det sig ut i tentaklerna i systemet?
Det där är jätteviktigt. När omställning till nära vård och den typen av arbete handlar ju om samverkan på riktigt. Jag tycker vi har kommit långt nu i Göteborg. Rent konkret så sitter vi i operativa möten en gång i veckan där två av mina områdeschefer sitter med områdeschefer från primärvården och från kommunen och jobbar mer aktivt att lösa frågor så att det ska bli bra. Sen har vi både på taktisk och strategisk nivå också samverkan, och inte minst på politisk nivå, presidiedialoger. Men det är ett långt arbete. För det går väldigt fort att falla in i, ni har inte gjort det, ni borde ha gjort det där, och så, ni och vi, och så bygger man en barriär istället för att liksom hela tiden jobba mot det sammanflätade systemet. Det finns ju några goda exempel, ni tog upp 10-100, där har man ju kommit långt genom en organisatorisk modell. Det finns Borgholmsmodellen, det finns flera liksom system i Sverige som nu flyttar sig ganska snabbt framåt, och Lisbeth Löpare brukar ju ge goda exempel. Jag tycker vi som storstadsregion kommer snabbt framåt med våra kranskommuner. Sen skiljer det sig lite olika mellan storstadsregioner och andra delar i landet. För man behöver jobba på, och där är standardisering är inte, det här är, här måste man hitta rätt modell för respektive kontext. För det kommer se olika ut. Och då är det samverkansklimatet viktigt, och att man också kan lyfta de svåra problem som finns. I en storstadsregion har man ju också större andel människor som inte har någonstans att bo, som behöver sjukvård, som är i beroende. Eller, så det också handlar om hur jobbar vi med dem tillsammans med våra kommuner. Så det är många frågor att ha blicken på, och då är det viktigt att ha mötesarenorna framför allt inom hälso- och sjukvårdsavtalet, och också jobba med varandra för att lösa. Det är ändå, till syvende och sist så är det en individ, en patient som har behöver hjälp från olika delar av systemet. Det är lätt när det är en enkel sjuk eller en endiagnos sjukdom. Om vi tar exempel, en patient som får stroke, en transportkedja, behandlas för trombektomi och blir återställd. Ja, då är ju den, det är en ganska lätt process. Men har den patienten också hjärtsvikt, får resttillstånd och behöver rehabilitering och dessutom vara arbetsför och ska åter i arbetslivet, ja, då är det en helt annan process där anhöriga också blir påverkade och kanske finns barn i familjen. Alltså liksom att se hela individen, det tycker jag inte vi är tillräckligt bra på i svensk hälso- och sjukvård. Vi är oerhört duktiga när det är en sjukdom som ska liksom botas eller ordnas behandling kring. Men när det blir komplext kring den multisjuka patienten, då har vi mer att göra.
Och på samma sätt så är det lätt att prata om de, du sa kranskommuner, för det handlar ju rätt mycket om de kommuner som är långt ifrån sjukhuset, och även då specialfallen, eller på att säga, men de som är hemlösa som ju har jättebehov. Men hur ser du själv att man ska göra omställningen för någon, ja men i, kan man ta Lerum, eller vad är det som är lagom nära Göteborg, för att tycka att det känns som en, så här, en kommun där man egentligen inte behöver göra så mycket, utan man kan göra som idag, eller så kan man vrida på det helt och börja liksom dela data på ett annat sätt och tänka annorlunda, försöka få folk att inte komma till vården och göra den nära vården på riktigt, knyta ihop det med liksom lokala näringslivet och lokala idrotten och lokala ICA-butiken eller vad det nu kan vara.
Ja, men det finns ju, och Lerum är ett bra exempel, Mölndal är en annan sån här kommun som ligger långt framåt. Så jag tror att man behöver också fundera på var har man, om vi pratar innovation, så var kan vi innovera tillsammans inom den kommunala hälso- och sjukvården? Och det handlar ju om också att se samma bild. Det finns ju jättemycket att göra i det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet. Universitetssjukhusets roll blir ju också att vara en katalysator kring, och vi har ju innovationsplattformen inne hos oss, i att innovera tillsammans med omgivningen. Och då är inte avståndet egentligen det avgörande, då handlar det mer om att var har vi de här innovativa arbetssätten som faktiskt förändrar och frigör resurser, för det är det vi pratar om, Magnus. Vi pratar ju om att till 2040 behöver vi frigöra resurser och hitta andra arbetssätt. Vi kan inte ha, om vi har lika många medarbetare som jobbar på det sätt vi gör idag, ja, då kommer ju alla behöva jobba med hälso- och sjukvård i framtiden, och det går ju inte.
Ja, hur kul den är, så är det väl precis så.
Ja, så är det. Det är roligt.
Och på tal om saker som är roligt, så är det roligt att podda. Och det kunde vi hålla på med hur länge som helst. Men så tänker vi också på att lyssnarna behöver få liksom den här lagom timmens promenad för att inte slita ut sina knän eller vad det nu kan vara. Du Bobo, när du kom in i det här digitala rummet, var det något du kände att det här hade jag velat prata om som Magnus och Olivia inte alls har lyft?
Nej, det tycker jag inte egentligen, utan den här, jag vill komma tillbaks till optimismen och möjligheterna. Det är så många bra personer som jobbar för att det ska bli bra i det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet. Och tillsammans så har vi ett fantastiskt system som är offentligt finansierat som skapar god hälsa för många. Det ska vi, så liksom när vi tittar framåt så tänker jag att det där är, så hur ska vi ta hand om det här systemet så att det faktiskt är hållbart även 2040? Det tycker jag vi har pratat om på många olika sätt.
Ja, men absolut, och det är en väldigt viktig fråga utan tvekan. Men du, då ska jag tacka varmast för att du var med i Hälso- och sjukvårdspodden.
Tack så mycket, tack för att du fick komma.
Perfekt liksom sommaravslutning, för nu tänkte Liv och jag ta sommarlov, och så återkommer vi i början av augusti med nästa spännande podd. Tack Bobo och tack Liv.
Tack.
Thank you.